Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkomna till Skönhetspodden!
Jag heter Anja Sköpegran.
Och jag heter Maria Ahlgren.
Och med oss i studion så har vi Johanna Gilbro, författare till Hudbibeln.
Yay! Välkommen Johanna, vilken mega, mega dröm.
Ja, men vad gulliga ni är. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit.
Kan inte du berätta, vad är din titel?
Min akademiska titel är doktor i experimentell och klinisk dermatologi. Och sen, men det är ju inte en titel som jag använder mig av så.
Nej, typ. Vad är det egentligen?
Det är att man har doktorerat inom det området. Mm. Så att jag har doktorerat på avdelningen för experimentell och klinisk dermatologi i England. Då. Mm. Och inom det området.
Spännande, men du har ju framförallt skrivit den här otroliga boken Hudbibeln. Som är väldigt matig.
Den är väldigt matig.
Mm. Fördjupas i hudvård.
Ja. Och en total kioskvältare får man ju säga. Gud, boken har varit överallt och du har varit överallt. Och...
Ja.
Man märkte nu när vi slängde ut frågor, vi skrev på Instagram att man kan skicka in frågor till dig. Wow, det var ju en explosion.
Mm. Var det så?
Ja, det var det. Men berätta lite, hur kom du in på just hudvården?
Mm. Jag har alltid varit väldigt intresserad av huden och det började egentligen med att jag som liten fick vitiligo som innebär att man får vita fläckar på huden som oftast är progressiva så att man förlorar mer och mer pigment. Mm. Och först så hade jag bara en fläck på magen och sedan så spred detta sig ganska dramatiskt speciellt under tonåren där jag fick väldigt mycket i ansiktet och så. Mm-hmm. Så det här påverkade mig mycket såklart när man är tonåren och under barndomen så tyckte jag faktiskt bara att det var positivt. Jag kände mig väldigt unik och jag älskade fläckiga hundar, dalmatiner och sådär. Så jag tyckte, för mig var det bara någonting positivt. Och barn är ju väldigt härliga. Det är klart att de frågar vad det är, om det ser annorlunda ut. Men det var absolut ingenting som var negativt då. Men sen under tonåren tyckte jag det här var väldigt svårt. Och testade egentligen allting, alla dels medicinska behandlingar men också det som fanns på marknaden då. Men ingenting fungerade och det blev faktiskt bara värre av alla behandlingarna. Speciellt också för då började jag använda såna här self-tanner-lotioner som innehåller dihydroxyaceton till exempel. Och det blev värre av detta.
Ah.
Så att då började först att studera vid Uppsala universitet och läste apotekare och sen kom jag i kontakt med olika forskare i världen som jobbade med just vitiligo och det är ju inte så många grupper som håller på med det men det var en engelsk forskare då som jag gjorde dels mitt exjobb vid och sen också en doktorandtjänst då. Så jag var i England sammanlagt 5 år.
Mm.
Och då utvecklade vi samtidigt en kräm för vitiligo.
Jaha.
Som har fungerat väldigt bra för många patienter och inklusive mig då, så att just ansiktet har fungerat väldigt bra.
Det syns ju inte att
nej,
du har
nej, jag sitter och tittar också på den här. Jag bara, jag ser ingen fläck.
Nej, och i ansiktet så hade jag ju nästan, ni kan få se före- och efterbilder om ni vill
ja.
Titta. Men i ansiktet hade jag nästan 30% av ansiktshuden var drabbad. Och där har det nästan försvunnit helt.
Men vad menas med att det har försvunnit? För att, kan man få tillbaka
ja,
pigmenten?
Ja, precis.
Är det sant?
Ja, så då var den här professor Karin Shellreuter heter hon ja. I England. Hon och hennes team, hennes man var också med det här, utvecklade en behandling som var fokus på antioxidanter. Att man, för det man ser i vitiligohud är att man har en ökad koncentration av väteperoxid. Jaha. Och väteperoxid i sig är ju oxidativt mm. och det är också det är ett blekmedel. Så det förstör de här melanocyterna. Och då såg man att genom den här antioxidantbehandlingen så kunde man bryta ner väteperoxidet till vatten och syre. Och när man började göra det, bryta ner väteperoxidet, då fick man tillbaka pigmentet.
Jaha.
Så att, och det här gör vi också i... Vi har sett att behandlingen får mycket bättre effekt om man också gör någonting som heter klimatoterapi. Och det handlar om att man har bad också i döda havsvatten. Det är ungefär samma princip. Så där finns det också mycket av de här...
Alltså väldigt saltvatten.
Ja, precis. Mm. Och sen så är det också... Döda havet är 400 meter under havsytan egentligen. Så då filtreras mycket av vårt UV-ljus bort. Och vi får mycket UVB-ljus som då kan stimulera en pigmentbildning. Mm. Så att just den här behandlingen tillsammans med den här klimatterapin har varit väldigt lyckosam. Mm.
Kan man göra den terapin i Sverige?
Just klimatterapi så behöver man då tyvärr åka till Röda havet.
Alltså det är så. Jag tänkte man kanske drog upp vatten och hade någon sån här källa någonstans.
Ja, och det finns ju, jag tror det finns något ställe här i Stockholm där man har döda havsvatten bara just för att flyta och så. Mm. Men med just medicinska behandlingar med det, det har inte jag sett. Någon annanstans.
Men det är ju samma sjukdom som Michael Jackson hade. Sägs ha haft.
Sägs ha haft, ja.
Exakt. Mm. Och det är ju en väldigt vanlig strategi, precis som han gjorde, att man faktiskt bleker huden istället så att det inte blir lika synligt. För ju mörkare hudfärg du har, då blir det mycket mer dramatiskt just med de här vita fläckarna. Mm. Samtidigt så måste jag säga att nu när jag har blivit äldre också så kan vitiligo i sig kan ju vara någonting positivt som till exempel modellen Winnie Harlow.
Ja, exakt.
Det är ju otroligt vackert just den här unikiteten. Och sen har man också sett, i och med att man har, det ju, sägs ju att det är en autoimmun sjukdom och man har lite uppreglerat immunförsvar. Och där har man sett positiva hälsoeffekter av det till viss del. Och det här behöver man forska vidare på. Men i dagsläget så ser jag min resa och min vitiligo som någonting som har varit väldigt positivt.
Mm. Mm. Åh, jag blir så rörd av det här med dalmatinerna. Jättefint! Men Johanna, du pratar ju jättemycket i din bok om mikrobiomet och jag tror ingen kan ha missat att bakterier är liksom den stora snackisen och vikten av bakterier och mikrobiomet. Berätta, ge oss en liten crash course i bakterier.
Mitt intresse för mikrobiomet och bakterierna, det kom väldigt sent ska jag säga. För att jag är apotekare i botten och det som man läser mest om inom apotekarprogrammet då när jag utbildar mig i alla fall, det är just antibiotikabehandlingar. Så att man ska försöka förstöra bakterierna som orsakar infektioner, det är ju någonting som vi är väldigt trillade i sen 1800-1900-talet när penicillinet kom.
Mm.
Och det var bara för, jag skulle säga kanske 6 år sedan nu som jag åkte på första mikrobiomkonferensen. Och då handlade det om tarmmikrobiomet. Och vad viktigt det är för vår hälsa. Och det var en helt ny mark som öppnade sig för mig då, ska jag säga.
Mm.
Och sen är det bara de senaste åren som man har upptäckt vikten av hudmikrobiomet. Så det man kan säga generellt är ju att Vi har mycket mjölksyrabakterier i tarmen. Och till exempel i det vaginala området. Men vi har inte lika mycket mjölksyrabakterier på huden till exempel. Så att vi har väldigt olika bakteriekultur i olika delar av vår kropp. Och till och med också på olika delar av vår hud. Som i armhålan till exempel, där vi har lite fetare svett. Och vi är varma och sådär. Där har vi en helt annan bakteriekultur än i ansiktet eller på skinkan till exempel. Så att det här forskar man jättemycket på nu. Vilka bakterier som, dels vilka bakterier som vi har på olika ställen. Dels hur det förändras med hur vi bor. Om vi bor i en storstad eller på landsbygd. Hur vår bakterieflora på huden ändras när vi åldras. Där ser man också väldigt stora effekter. Dels så sker ju en väldigt stor förändring i puberteten. Och där kan det ju, en anledning till att man får till exempel mycket mer akne och den problematiken beror ju på att vi har ett skift i vårt mikrobiom under den här tiden. Och sen när vi åldras så ändras då vårt mikrobiom. Och det här är det ju nu många kosmetikaföretag som forskar mycket på. Hur kan vi ha en anti-aging-terapi till exempel, där vi tar de här unga bakterierna och tillsätter dem till äldre hud och sådär. Och det har ju inte kommit någon behandling med det ännu eller någon produkt.
Men precis, vad har bakterierna på huden för funktion? Vad är det som gör att de är bra?
Ja, de är bra för dels så är det vårt yttersta skydd. De är väldigt viktiga för vårt immunförsvar. Det är de ju både i tarmen och på huden. Och sen producerar de massa ämnen. Dels som är fuktbindare i huden. Så att mikrobiomet är väldigt viktigt för fukt. Och för att motverka en torr hud. Och sen bildar de också, beroende på vilken bakterie vi pratar om, så bildar de antiinflammatoriska ämnen eller också antioxidantiska ämnen. Så att just att ha en bakterieflora som producerar alla de här goda ämnena, det är väldigt viktigt.
Vad är det som kan rubba det då? Eller vad är det som kan, till exempel i magen så vet vi att så här, ja, men för lite grönsaker och mycket antibiotika rubbar mikrobiomet. Men vad är det på huden som gör att...
Ja, precis. Så bra fråga. Och det här, vi vet ju inte exakt ännu. Det finns, och man ska säga så här att mikrobiomet är det absolut senaste forskningsområdet som vi har kunnat börja forska på. För att vi har inte haft metoder på att titta på bakteriellt DNA innan. Så att det har varit väldigt, väldigt svårt att isolera det här mikrobiomet. Men dels är det precis som du säger, samma sak som för tarmen, så antibiotikabehandling. Så vi ser ju en väldigt stor koppling mellan tarmens mikrobiom och huden. Så att äter vi till exempel en antibiotikakur oralt, då kan det till exempel ge mjälleksem i huden. Så att vi får en ökad nivå av gästsvampar istället. Så det är ju hela tiden en dragkamp, dels mellan goda och dåliga bakterier. Men sen slår vi ut bakteriefloran, då kan de här gästsvamparna öka i andel. För hela vårt mikrobiom, det handlar ju inte bara om bakterier, utan det är också svamparna som finns där. Och de påverkas ju inte av antibiotika, utan de måste ju ha svampdödande medel. Så där ser man ju ofta den här typen av effekter just för antibiotikabehandling, att vi då får upp svamparna istället och får svampinfektioner. Och sen det som jag är väldigt intresserad av, det är ju just vad hudvård och antibakteriella ämnen som vi applicerar på huden gör för vårt mikrobiom. Alltså just det här med att vi tvättar oss väldigt mycket idag. Vi använder väldigt mycket hudvårdsprodukter som alla innehåller antibakteriella ämnen i form av till exempel konserveringsmedel, alkohol, glykoler, som alla är bakteriedödande. Och anledningen till att vi har dem där, det är ju för att vi ska kunna ha så lång hållbarhet på våra produkter. Och för att de ska kunna fraktas i den här värdekedjan som vi har idag. Alltså att vi ska kunna ha dem 3 år på en hylla. Vi behöver inte kontrollera transporttemperatur eller förvaringstemperatur och sådär. Och vad gör det för vårt mikrobiom? Och här har man börjat forska precis nu på till exempel antibakteriella ämnen som man har i deodoranter. Det verkar verkligen slå ut eller störa mikrobiomet.
Åh gud, jag har inte använt deodorant på typ 5 år.
Ja, det är nog bra.
Är det så? Ja. Får jag berätta varför?
Ja,
jag tycker inte att alltså, den gör ingen skillnad för mig. Alltså, jag har inte så himla stark svettlukt.
Nej.
Förutom när jag har mens.
Okay.
Men då hjälper ingen deodorant. Aha. Så då är det lika bra strunt där.
Men vad spännande.
Ja. Jag tycker att det är ett moment mindre.
Och där har man ju sett också att ju mer deodorant du använder, desto mer kanske lukt får du då när du slutar med deodoranten. Så att just att vänja sig av med det här kan vara positivt. Jag träffade precis en forskare som är specialiserad på armhålan. Vi var i London nu för några månader sedan på en konferens. Och han använde ju inga deodoranter överhuvudtaget. Okay.
Men jag slutade faktiskt, för att jag är ju väldigt intresserad av doft. Jag är jätteintresserad av parfym. Mm. Men jag är också intresserad av människors naturliga doft.
Mm.
Och min man, han använde bara parfym så här då och då. Och inte någon deodorant. Heller för han också så här slutat för att han inte tycker det är nödvändigt.
Mm.
Men jag älskar hans så här naturliga doft.
Ja, det är fantastiskt.
Så då
är det de här feromonerna som går igång? Ja, men
exakt.
Sniffa i nacken på någon.
Ja.
Mm, det är mysigt.
Ja, men de säger väl det att hur fort du inte tycker om din partners lukt, då ska man verkligen...
Då är det dags att packa ihop.
Ja, men då känner man ju också när han är sjuk till exempel, då känner man ju också en skillnad.
Mm. Va?
Mm.
Är det så?
Mm. Det kan jag absolut göra.
Så du måste ju ha doftsinne som en spårhund, ju.
Ja, men jag har ganska bra doftsinne. Därför tycker jag det är så jobbigt att bo i stan, faktiskt. Ja. Okej, nu kommer vi på ett sidospår. Men liksom bakterierna på huden... Jag tänker också att de är liksom en del av en sund hudbarriär.
Mm. Mm. Absolut. Och det är så intressant att säga det. Mm. För att man har till och med... Det har nog inte slått igenom, men just mikrobiomet på huden har man gett ett nytt namn. Och det har man sagt heter då stratum microbiome.
Mm-hmm.
Och det innebär ju ett till lager i barriären som bara är bakterier.
Som är på stratum corneum då.
Ja, precis. Mm.
Se där. Ja.
Om man ska så då lista lite liksom, fiender mot den här mikrobiomet på huden då?
Mm. Det finns ju, nu ska jag säga så här, det finns inte så mycket forskningsstudier som är gjorda på det. Men teorin är ju så att ju mer antibakteriella ämnen du använder, desto mer riskerar du då att störa ditt mikrobiom.
Mm.
Och antibakteriella ämnen som så, det är ju dels... glykoler till exempel, alkoholer, olika konserveringsmedel.
Mm.
Och sen är det ju så att för att sälja hudvård på det sättet vi gör idag, precis på samma sätt som ett par skor egentligen, att vi har det på ett skyltfönster eller under strålkastarljus, så behöver man ju ha konserveringsmedel.
Mm.
Men så antingen får man ju försöka ändra det sättet vi säljer hudvård på.
Mm.
Eller så kan man faktiskt minska. För vad vi gör nu, jag som har jobbat i branschen ett tag, det är ju att jag anser att vi sättet vi utvecklar hudvård på, det är att vi tar på oss 10 säkerhetsbälten. Det är det absolut värsta som skulle kunna hända, att vi får någon typ av tillväxt i en produkt.
Ja.
Så att man
proppar
i produkterna. Mm. Och det här kan vi ju minska i alla fall.
Och ett sätt är ju då att minska de här bakteriedödande ämnena är ju att använda färre produkter, kanske.
Mm.
Men också produkter som inte innehåller, för alla produkter innehåller ju inte konserveringsmedel. Det finns ju oljor och sånt som inte behöver, sådana som inte innehåller så mycket vatten.
Ja,
precis.
Och där har du ju i sig dilemmat då med vattenfria produkter, att du kan inte blanda i ämnen som löser sig i vatten.
Nej, exakt.
Så du kan inte ha fuktbindande ämnen.
Nej.
Så en olja ger ju bara ett, dels kan det ge ett litet okkluderande skydd och sen att man mjukar upp huden.
Mm.
Men du får inte till, du kan inte få till exempel glycerin eller karbamid eller mineraler som är vattenlösliga.
Nej. Det blir mer att det liksom ligger ovanpå huden liksom, och känns skönt. Men det händer inte så mycket där nere kanske.
Nej, exakt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi pratade ju lite om sambandet mellan tarm och hud.
Mm.
Kan vi förbättra huden genom att äta probiotika, både i mat och genom tillskott, och prebiotika?
Mm. Där ska jag också säga att det finns inte så mycket studier gjorda. Det finns de flesta studierna är gjorda på hur då kommer. Som exempelvis eksem finns det mycket studier som är gjorda på när man antingen tar tillskott med probiotika. Och då är det olika stammar som är bra för olika saker. Så att vissa stammar har bevisad effekt för eksem till exempel.
Alltså sådana kosttillskott som man äter har bevisad effekt mot
eksem
på huden.
Ja, precis. Där finns det faktiskt kliniska studier just med eksem. Mm. Och sen...
Vad heter den bakteriet?
Ja,
vad är det? Stammen.
Ja, det finns i hudbibeln. Det är en hel lista med bakterier som man har tittat på.
Ja, intressant.
Och sen så finns det också studier man har gjort på yoghurt till exempel, som innehåller vissa mjölksyrebakterier. Som också visat effekt för, på eksem. Men just på normal hud så har man ju inte gjort så mycket studier då på prebiotika. Man har sett i en studie att en prebiotika är ju mat till de goda bakterierna. Och där har man sett att man får mer återfuktad hud vid intag av prebiotika.
Och det är då i form av exempelvis grönsaker och...
Ja, där hade man faktiskt isolerat en prebiotika från en alg. Det finns...
Okay.
Så där var det en oligosaccharid kan man säga.
Så hur det. Är det då sen med pro- och prebiotika i hudvård? Det är ju väldigt hett, det pratas ju väldigt mycket om det.
Ja.
Fungerar det? Vad är det för bakterier man har tillsatt i hudvården? Vad är det liksom? Berätta.
Ja, och det här är ju väldigt intressant. För prebiotika, det har man egentligen använt i hudvård under väldigt lång tid utan att man har vetat att det är prebiotika.
Jaha.
Man har aldrig kallat det prebiotika innan den här massiva trenden har kommit.
Ja.
Och det är olika oligosaccharider. Och det har man sett ger en bättre hudstatus.
Mm.
Och för att det ska vara prebiotika då ska man leta efter på Inki till exempel oligosaccharider.
Mm.
Beta-glukan är också en prebiotika. Så det är egentligen små fibrer som är maten då kan man säga till de goda bakterierna i huden.
Så man har egentligen tidigare bara sett att de har en hudförbättrande egenskap, men man har inte sett varför de har
Precis. Och nu har man gjort mer, när man har hittat de här forskningsmetoderna så har man sett att de här små fibrerna då faktiskt ändrar hela bakteriediversiteten i huden.
Mm.
Och då finns det ju vissa ingredienser som har mer studier bakom sig än andra. Och så. Men absolut, prebiotika har man visat har en positiv inverkan på huden. Och sen det här med probiotika, där är det lite high chaparral skulle jag säga.
Ja, det är ju levande bakterier.
Jag får lite svårt att greppa det.
Ja. För där är det probiotika, om man ska ha det kosttillskott till exempel, då måste det vara ett visst antal för att det ska heta probiotika. Ja. Så de här probiotika, yoghurtarna och sånt där. Mm. För att man ska kunna säga att det är probiotika så måste det innehålla, jag tror, 10-9 bakterier per milliliter eller någonting. Mm. Men den typen av regelverk finns inte i hudvård. Mm. Så att i hudvården kan du säga att vad som helst är probiotika egentligen. Mm. Och då vad man har gjort då, för att det är väldigt svårt att ha levande bakterier i hudvård.
Ja, på grund av konserveringsmedlen.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Plus att enligt regelverket så får du egentligen inte ha bakterier. Nej. Levande bakterier i hudvård. Så det är väldigt svårt regleringsmässigt. Ja. Men det är också svårt just för att de allra flesta produkter innehåller konserveringsmedel.
Mm.
Och då gör man så att man har ferment eller lysat, alltså döda bakterier, som man stoppar i hudvården och så kallar man det probiotika.
Mm.
Och de här lysaten eller fermenten, de kan ha positiv effekt. För det, ja. Dels så har man ju olika stora tankar med de här bakterierna och så kan de bilda massa intressanta ämnen. Så att det kan absolut ha en effekt. Och vi gjorde en forskningsstudie på det här. Ett svenskt bolag som håller på just med probiotikautveckling.
Mm.
Egentligen inte inom hudvård, men vi gjorde det här som ett separat projekt. Och vad vi såg då var att när vi dödade bakterierna och gjorde lysat av dem och applicerade på huden, då hade det antiinflammatorisk effekt. Så det här var en probiotika, en levande bakterie som kom från bröstmjölk.
Wow.
Ja. Och sen så tittade vi också på vad är skillnaden då om vi har dödat bakterierna och satt på det här extraktet på huden jämfört med om vi tar levande bakterier. Och då såg vi från antiinflammatoriskt perspektiv så såg vi väldigt liknande effekter. Men när vi tittade på antimikrobiell aktivitet, alltså om vi kunde slå ut aknebakterier och sånt där med den här probiotikan, då såg vi helt andra effekter med den levande probiotikan.
Mm. Var det bättre då med den levande?
Ja, så det gav lite extra effekter om man jämför med extrakten.
Ja. Men extrakten var inte dålig, de var ganska bra också, eller?
De var också ganska bra.
Ja.
Och är det detta man kallar för postbiotika?
Ja.
Efterbiotika.
Ja. Men jag undrar, för en av mina absoluta favoritprodukter i denna värld är SK2 Essence. Och den innehåller ju ett typ fermenterat extrakt eller något
sånt. Det är ju pitera kallar de det, som ju är något fermenterat, jag tror det kommer väl från algvärlden kanske.
Pitera är en unik jästfermentering.
Precis, och det här gör man ju också ofta. Det är ett väldigt intressant sätt att framställa ingredienser till hudvård. Mm. Att man har en sån här bakterietank och sen stoppar man i någon växt eller alg som du sa då, eller vad det nu är. Mm. Och så bryter bakterierna då ner den här algen till massor med olika beståndsdelar som då kan vara mycket lättare för huden att ta upp.
Mm.
Så att just de här fermenten, det kan absolut ha effekt, men det har ju inte samma effekt som levande probiotika.
Man skulle smörja sig med bröstmjölk.
Ja, det minns man ju när man ammade och man hade såriga bröstvårtor och man fick det tipset att man skulle smörja sig med. Men då har jag faktiskt en fråga från mig då. För jag är född med kejsarsnitt. Och från att jag var tonåring tills jag var nästan 30 egentligen, så hade jag nästan urinvägsinfektion varje månad. Och åt antibiotikakur på antibiotikakur och ibland såna här långa kurer som man ju förebygger. För det var ju liksom, det var ju innan tror jag som läkarna blev mer försiktiga och restriktiva i antibiotika. Och sen har jag ju som ett litet brev på posten såklart också haft akne som har behandlats med antibiotika. Men kan någon som jag någonsin liksom återhämtas? Jag tycker, nu har jag inte haft infektioner på regelbundet många år. Jag tycker min hud känns hyfsat i balans. Mm. Men kan man liksom återställa en balans både på insidan och utsidan som uppenbarligen har så otroligt usla förutsättningar? Jag föddes ju in i denna värld med alla förutsättningar för eksem och akne och allt man kan tänka sig.
Mm. Det är väldigt svårt att svara på det. För kejsarsnitt, det man ser, det man forskar på nu, det är om man skulle då, som när du togs ut, att man skulle ha smörjt dig med din mammas vaginala sekret som innehåller då ett naturligt mikrobiom. Och det här tittar man ju på nu, om man ska kunna motverka allergier och att eksem och sådär hos dessa barn. Så att det är väldigt svårt för mig att svara på. Men däremot så kan man kan ju påverka sitt tarmmikrobiom till exempel just genom vad man äter. Det påverkar sig otroligt mycket. Mm. Så du kanske äter mycket mer prebiotika.
Det gör jag. Jag beautyfoodar ju.
Ja, exakt.
Så mycket som jag bara kan.
Och du har sett en stor förändring genom det?
Ja, men det tycker jag. Absolut. Ja. Nu känner jag ju liksom att min kropp är i balans. Men det var den ju liksom inte fram tills jag var, alltså runt 26 skulle jag nog säga. Att det vände där någonstans. Och det var faktiskt när vi, i samband med att vi flyttade till Japan. Sen vet man inte liksom om det var för att man ändrade kost. Alltså det finns ju så himla många parametrar. Men,
det där är ju väldigt intressant, för du har ju väldigt fin hyra.
Ja, men jag hade ju alltså extremt mycket eksem i tonåren. Och det som du beskrev innan, man tycker det är jobbigt. Liksom. Och så var det med mig, jag fick ju make-up-förbud av hudläkaren. Och det var ju fruktansvärt. Men sen liksom, jag är ju rädd att historien ska upprepa sig. Min dotter, hon blev också född med kejsarsnitt, och henne fick jag i Japan, och där är de ju så extremt liksom sterila vid en sån födsel. Så att det var ju inte, det är ju verkligen bakteriefri miljö, och hon fick liksom dricka någon form av sockerlösning när hon var nyfödd och kom till mig först när hon var 4 timmar kanske.
Ja.
Men hon är 10 år idag, och Peppa har faktiskt inte haft några problem med eksem eller allergi eller så.
Bra.
Så att vi får väl se om det kommer någonting, eller så slank det kanske med. Men det är spännande,
spännande tankegångar. Forskning. Ja, verkligen.
Det är jätteintressant.
Men det har ju nästan blivit att också, för vi har ju pratat tidigare väldigt mycket om just det med probiotika och prebiotika, och liksom jag läser väldigt mycket om det och så. Men att jag har ju nästan fått så här antibiotikafobi.
Mm.
Alltså när min dotter nu fick antibiotika för hon spräckte trumhinnan i en förkylning, då blev jag så här, är det här verkligen nödvändigt liksom? Mm. men det är det ju såklart ibland.
Ja. Jo, ibland är det ju absolut nödvändigt. Mm. Men man, precis, för det är väl det också, att man försöker att använda antibiotika som är mer specialiserade till de bakterierna som,
så det inte slår ut allt.
Precis.
Mm. En liten drönar antibiotika som går rakt på målet.
Exakt.
Men om vi går tillbaka till den här med probiotika i hudvård. Finns det några varumärken som man ska spana in om man är nyfiken, som gör det bra?
Om man tittar på det som finns idag, så är det antingen mjölksyrabakterier levande, eller så är det en bakterie som heter Nitrosomonas eutropha, som är en jordbakterie.
Mm.
Och just mjölkbakterier, som jag sa innan, då, så finns det ju inte, så det är ju inte egentligen en naturlig miljö för mjölksyrabakterier. Om man tittar på vad som finns idag, så finns det då Mother Dirt, det är ju ett märke som har levande bakterier, Nitrosomonas eutropha. Essay Skincare, Probiotic Skincare, har en mjölksyrabakterie som är levande. I ett serum har de det. För de andra produkterna innehåller ju vatten då. Så det måste vara vattenfria lösningar oftast.
Det är det oljeserumet tror jag de har.
Som. Ja, vi kan lista det i show notesen.
Och sen så finns det belgiskt märke som heter Jun Probiotherapy, som har också mjölksyrabakterier, men de är inkapslade. Så där känner man av de här kapslarna på huden. De är ganska stora. Och jag skulle säga att
Jun, det här lät intressant.
Ja, Jun Probiotherapy, de har mest studier bakom sig och de har riktat in sig lite mer på personer med akneproblematik och mer tonårs problematik. Sen effekterna man har sett i de kliniska studierna, de är inte dramatiska alls.
Nej.
Men det bolaget i alla fall, de som har figurerat mest på sådana här mikrobiomkonferenser och så.
Mm.
Och sen Essay har ju det här serumet, men jag har i alla fall inte sett kliniska studier på deras, på deras produkter.
Nej.
Men så vad använder du själv typ i morse?
Jag använder ett produkt som vi formulerar själva på Kungsholmen. Mm. Vi har ett laboratorium där som för Skin On Project, som vårt nya initiativ heter, som är en forskningsplattform, och vi utvecklar även hudvård. Så att i morse så använder jag en kräm som är både för dag och natt.
Ja.
Och sen har jag inte, så tvättar jag mig inte på morgonen, utan jag använder bara den här krämen. Och sen på kvällen så använder jag samma kräm, men då bländar jag i ett vattenfritt liposuspension, heter det. Mm. Som det är en olja med massa aktiva ämnen egentligen. Mm. Så blandar jag i det här, i den här dag-nattkrämen.
Okej.
Okay. Det är en väldigt minimalistisk rutin.
Ja, så det är, jag använder bara tre produkter, och på kvällen då tvättar jag mig.
Vad har du för rengöring då?
Då, nu håller vi på att utveckla vår rengöring, så att jag testar väldigt många olika rengöringskrämer just nu. Så att vi försöker hitta det de absolut, alltså väldigt, just där tittar vi på en väldigt naturlig rengöringsprocess. Mm. Som, så där håller vi på att testa väldigt mycket olika.
Mm.
Men det innehåller ju inte några antimikrobiella ämnen egentligen, den här glansen.
Nej. Och men, typ makeup och så då, vad använder du då?
Ja, jag använder aldrig foundations.
Nej.
Har du ingenting på huden nu?
Jag har wash, men jag har ingen foundation.
Jaha.
Och ingen, inget puder eller någonting sånt. Nej. Jag tar bara lite rouge. Och sen använder jag mascara. Och läpppenna brukar jag använda.
Alltså du är sån supernatural alltså. Wow. Men vilka ingredienser förutom de olika biotikan är då bra för huden? Har du några favoritingredienser?
Ja, jag är ju mycket för ingredienser som faktiskt har kliniska studier bakom sig. Och då är det ju vitamin A som har väldigt mycket studier bakom sig.
Retinol.
Ja, precis.
Ja.
Och vitamin B3, niacinamid till exempel. Olika mineraler har också väldigt god effekt på huden. Till exempel zink, mangan är en annan mineral som jag gillar väldigt mycket. Aminosyror är också, dels är det byggstenar till proteiner, men det också, kan också fungera som prebiotika, alltså få vårt mikrobiom att må bra. Så aminosyror kan vara väldigt positivt för huden.
Jaha, vad kul.
Och sen använder jag mycket hudegna ingredienser, det som huden bildar själv, alltså ceramider till exempel. Och andra återfuktande ämnen. Och då ska de här återfuktande ämnen ofta helst vara små. Så att de kan tränga in i själva stratumkornium och där binda fukt.
Till exempel, vad är det för återfuktande?
Till exempel glycerin. Olika salter kan också ha vattenabsorberande effekt. Och karbamid till exempel. Så ett annat ämne är intressant, ektoin, som också är en sån här
ektoin.
Ektoin,
Det har jag aldrig hört talas om.
Nej, det. De andra har jag aldrig.
Ektoin, finns det något annat inkinamn för det? Är det inget man känner
till? Nej, det finns faktiskt på inki, står det ektoin med C.
Och vad säger du om, liksom, det finns ju vissa hudvårdsingredienser som är lite omdebatterade. Till exempel silikoner och kemiska solskydd och så. Vad tänker du om silikoner och mineraloljor till exempel?
Silikoner används ju i all hudvård egentligen, förutom naturlig hudvård eller ekologisk. Just för att det ger en fantastisk känsla i produkten. Och man kan till och med täppa till fina linjer och sådär, så att de inte syns. Så att kunden får en känsla av att det är ganska snabbverkande effekt. Sen just hud, om man tittar på huden, huden mår egentligen inte så dåligt av silikoner skulle jag säga. Mm. För de är väldigt stabila och de bryts inte ner av någonting och sådär. Sen är de inte bra för miljön, för de bryts ju inte ner av någonting egentligen.
Nej.
Och sen skulle man förtära cykliska silikoner, och det ska man ju förhoppningsvis inte göra då.
Nej.
Men då kan man ju få andra hälsoeffekter, alltså levertoxicitet och sådär har man visat. Så att från ett miljöperspektiv ska man, tycker jag, försöka undvika det.
Vi får väl se om EU förbjuder cykliska
silikoner. Ja, det verkar som det.
Mm.
Jag pratade häromdagen med en sakkunnig på, de heter Kemisk-tekniska förbundet innan väl, nu har de bytt namn till Kosmetik- och hygienföretagen. Och han sa att man påbörjat arbete nu inom EU att subsidiera, alltså byta ut cykliska silikoner mot andra raka silikoner då.
Precis.
Eller andra ämnen. Som är liknande.
Och där görs ju jättemycket. Alltså man kan ju hitta silikonliknande, mycket mer naturliga ämnen som är nedbrytbara i naturen. Så att det har hänt jättemycket där. Så egentligen så ska man inte behöva använda silikonen, tycker jag, nu i utvecklingen.
Mm.
Mineraloljor sa du också.
Mm.
Och det är ju en ganska het potatis, kan man säga, för att det är också sådär, kommer från petrokemiska industrin. Det är inte biologiskt nedbrytbart. Så från ett miljösynpunkt så är det inte bra att använda detta. Samtidigt som för vissa hudtyper så kan de faktiskt vara väldigt bra. Man använder ofta mineralolja i produkter för olika hudåkommor, till exempel eksem och så. Så att just det här att det skulle täppa till eller att det skulle vakna framkallande och så här, det stämmer faktiskt inte. Sen är det viktigt då att man använder medicinska, alltså en hög, väldigt hög kvalitet på mineraloljorna, för att annars så kan det vara ämnen som toluen till exempel, och som kan vara irritativa. Så har man dåliga mineraloljor med dålig kvalitet, då kan det vara dåligt.
Hur vet man det?
Det vet man inte tyvärr. För det står ju inte på Inke vilken renhet det är på dem.
Men den vanliga, på Inkin så är det paraffinum liquidum, va, som det brukar stå om det är mineralolja. Är det
eller så står det mineral oil.
Det står kan du också det.
Eller kan det stå vaselin.
Vaselin har vi också
samma. Så det är lite olika
namn. Spännande. Och kemiska solskydd då?
Ja. För att få ett fullgott solskydd så måste man ofta ha ett kemiskt solskydd i det, faktiskt. Och det har man även i barnprodukter. Sen tycker jag man ska undvika, alltså vad man ska tänka på är att UV-filter som så, det har ju ingen annan effekt än att skydda just mot solen. Det är ju därför vi har det. Och just kemiska solskydd, det har ju den här effekten att de reagerar väldigt bra med sol, men de kan också reagera med andra saker i huden.
Men tillbaka till det här med att äta för sina bakterier. Vad äter du som för bra hudhälsa?
Jag äter ju, och det här är inte bara för bakterierna då, utan jag äter en medelhavskost skulle jag säga, med mycket grönsaker, mycket polyfenoler är någonting som man hör mer och mer om. Alltså antioxidanter och sen även karotenoider. Så där finns det ju i både morötter, innehåller beta-karoten. Men sen finns det också i astaxantin till exempel, i lax och hummer. Och allting som är rosa egentligen innehåller detta.
Så man ska äta mycket hummer.
Hummer vet jag inte om jag... Men jag äter ju mycket... Jag är ju från Göteborg, va? Så jag äter ju mycket räkor och... Musslor innehåller ju zink. Selen, där är det mycket nötter. Paranöten innehåller...
Gillar det kan ni det? Vi tar en paranöt om dagen.
Ni gör det?
Ja.
Gud vad bra, det är ju hela dagsbehovet av selen.
Ja, exakt.
Och det är så gott. Ibland blir det många fler.
Ja, men det är så mycket nötter. Så jag skulle säga grunden är medelhavskost. Och så här mycket grönsaker och nötter. Och yoghurt. Jag äter den fetaste
10%.
Det är viktigt va, att det är den feta varianten.
Jag vet faktiskt inte. Nej. Det skulle jag säga att jag...
Det är godare i alla fall.
Ja,
ja det är godare. Mm. Men jag tänker om det liksom är mer processat när man har skilt bort fettet. Jag vet inte.
Just när
vi får ta in en livsmedelstekniker vid ett tillfälle.
Jag har jobbat med en dietist i boken som heter Karin Magnusson, så det, hon kan allting sånt där, just hur mycket man ska äta av varje. Mm. Och sen har jag faktiskt börjat med någonting, det är kalla potatisar, kylda potatisar. Och då det här bildar ju då resistent stärkelse.
Exakt.
Och det här fick, det var en, jag träffade en forskare i Rotterdam, jag var där förra året, som hade då, han är specialist inom mikrobiomet och hade då börjat med detta själv. Och sett otroligt fina hälsoeffekter av det här.
Jaha.
Så då fortsatte jag med det. Så att jag gillar ändå att baka potatis, lägga in det i ugnen och sen tar man bara ut dem och så in i kylskåpet.
Mm. Gud, ja, det där kan ju bli så jäkla gott också i så här spanska tortillas och potatissallader.
Ja,
det är faktiskt, kall potatis är faktiskt riktigt.
Det är, jag har inte ätit det innan så här, förutom då för ett år sedan började.
Ja, det kanske man ska göra. Det är väldigt sällan jag käkar potatis. Men,
jag brukar äta det på sommaren när det finns färsk potatis.
Ja, det är ju gott. En liten midsommarsallad. Men om vi ska spana lite framåt. Vad är nästa stora revolution inom hudvård och hudsjukvård kanske vi ska
säga också? Inom hudvård så hoppas jag att vi faktiskt ser ett annat sätt. Dels att sälja hudvård och producera hudvård på. Och så att vi kommer ifrån de här. Att vi, det är precis som att vi köper ett par skor som sagt. Och det tror jag, det här är ändå någonting som vi applicerar i vårt ansikte. Eller på vår hud som är sånt viktigt organ. Så att vi måste tänka mer på vad vi faktiskt applicerar på vår hud. Och sen just inom mikrobiomområdet så händer det ju väldigt mycket när man tittar på, men i takt med att man forskar mer så ser man ju vilka bakterier som har någon positiv verkan. Och där kan det vara allting från vilka bakterier som skulle kunna ge mer ungdomlig hud till vilka bakterier man kanske har mer eller mindre av i olika hudåkommor. Och där forskar man mycket på om man skulle kunna tillsätta de här eller göra den här typen av transplantation som man har sett, alltså som man gör med tarmen, om man skulle kunna göra det på hudmikrobiomet. Men det krävs mycket mer forskning innan vi kommer dit.
En fektal transplantation. Den är härlig.
Fektal transplantation. Men det finns ju ett japanskt varumärke tror jag det är, som jag har börjat använda, en bakterie som heter E. fecalis i sitt läppbalsam. Som ska då claimar att laga torra läppar, eller snarare att man ju sätter igång hudens egna läkeprocess. Vet inte alls vad de har liksom för belägg i forskning och så.
Men är det en levande bakterie?
Jag vet inte.
För det känns lite, jag tror inte att det går just regelverksmässigt.
Nej, att ta det verkar ju märkligt. I fecalis, mänsklig. Nej, det har jag svårt att tro att det kan vara mer en gimmick-ingrediens. Ja. Vi får se. Den som lever får se om det blir avföringsbakterier i nästa stora.
Ja, jag kan tänka mig att det kanske kommer in lite mer det här med kylskåp till sin hudvård och sånt där. Ja, att man håller på kicks kanske det kommer vara så här vissa ingrediens eller vissa hudvårdsprodukter i bakom så här kyldiskar och sånt där.
Absolut. Men lite som att man går till så här del i disken liksom på mataffären. Ja. Där finns ju ett danskt hudvårdsmärke som heter Nuori.
De
jobbar ju med väldigt små batchar som de ju med ganska kort hållbarhet och skriver liksom ut sin sitt datum, liksom, tillverkningsdatum. Mm. Och sen får man vara ganska snabb att använda upp det.
Ja.
Men det är ju lite det tänket. Men som sagt, då är det ju i små batchar.
Nej,
ju...
men precis. Och det är det vi jobbar vidare med också inom Skin On Project.
Gud vad kul, det skulle jag höra mer om det.
Ja,
då får du komma tillbaka, Johanna. Vi fick ju in väldigt många lyssnarfrågor. Nu börjar vi liksom... Nu har vi snackat och snackat och snackat. Men vi hinner väl med några stycken.
Mm.
Då tänkte jag vi kan börja med Linnea som skriver att hon har väldigt reaktiv intolerant hud. Hon blir röd, irriterad. Det hettar och stramar av nästan alla produkter. Tips!
Ja, där skulle man ju... Man kan ju gå igenom vad man kan liksom försöka utesluta. Men har man så extrem reaktiv hud, då kan man ju kanske misstänka att det ligger något annat bakom. Så att där skulle man behöva veta lite mer hur hälsan ser ut annars.
Mm.
Men sen bara genom att prova sig fram så kan man ju försöka ta bort de mer irritativa ämnena som finns. Till exempel alkohol, glykoler... Fenoxetanol som är ett konserveringsmedel som kan vara lite irritativt. Och vissa kemiska solskydd, octocrylen till exempel.
Så och att, eteriska oljor och sånt.
Precis.
Där
verkligen.
Ska man ta det lite också. Lugnt också med syror?
Ja, syror kan man ju verkligen reagera på då om man har känslig hud. Så att det gäller ju nästan att försöka... strippa bort allting och sen i så fall lägga till successivt. Men då, som till exempel La Roche-Posay har ju i alla fall väldigt minimalistiska formuleringar i vissa av deras produkter. Så man kan ju testa med någonting sånt och sen försöka
lägga på. De har någon sån här luftfria förpackningar också så att de inte har nästan något konserveringsmedel.
Ja, precis.
Exakt. De har jag ju... liksom återkommit till väldigt många gånger. För jag har ju själv liksom den hudtypen som hon beskriver här. Även om de senaste åren har det balanserats ut. Men liksom haft, ja, och ibland har jag ju sådana skov igen liksom. Men då är det ju så här, ta bort allting och sen är det de här franska apoteksprodukterna. Bara liksom mildrengöring, fukt, mycket B5 och ceramider.
Ja, men precis.
Okej, från Petra här.
Ja.
Vad tycker du om microneedling? Och då har vi lagt till här, vi antar då salongs microneedling. Eller,
som när man rullar hemma.
Precis, det måste vi skilja på. Ja. Vad tycker du?
Jag har inte testat det själv. Men som hudexpert så skulle jag nog säga att... jag tycker hela idén känns väldigt konstig att du gör ju hål i huden och sen stimulerar du en sårläkning och då får du ju lite mer kollagen alltså genom den processen.
Mm.
Det känns ju väldigt, väldigt harsh treatment faktiskt. Och sen har man också sett nu att man trodde ju att man kunde få in mer aktiva ämnen genom att man gör de här hålen, men det har man faktiskt inte sett.
Ja, okay.
Att man kan... det kom precis ut en forskningsartikel nu där man inte ser den typen av effekter. Men samtidigt så har jag pratat med många som upplever att de tycker att det fungerar jättebra för dem.
Mm.
Så att man får nästan ta egna beslut där. Mm. Men själv skulle jag inte göra så.
Nej, och är man nyfiken på microneedling så ska man ju gå till ett proffs, en hudterapeut.
Precis.
Jag tror du håller med om det också.
Absolut.
Att de här hemmarullningarna ska man vara väldigt försiktig med.
Och där finns ju en stor infektionsrisk också. Så att doppar du inte den i minst 80% alkohol så där, då är det ju jättestor risk att du har någonting på som kommer in i huden.
Rullar in lite.
Usch.
Man kanske slussar ner lite P-aknes lite för långt.
Ja, men precis. Nej, så det skulle jag nog faktiskt försöka hålla mig borta från.
Vi har Emilia som undrar, hur kan man påverka hormonell akne och varför uppstår den hormonella obalansen? Och så undrar hon också då om mejeriprodukter är dåliga för huden. Och då utgår jag från att hon menar om det är dåligt för aknen.
Mm. Hormonell akne är ju ganska svårt att behandla med hudvård faktiskt. Mm. Och där ser man ju ganska stora effekter om man börjar med p-piller och så. Det kan ju hjälpa hormonell akne.
Mm.
Men det är ganska svårt att behandla just med hudvård. Tyvärr, sen är det ju alltid så att när man lider av akne att det finns vissa ingredienser som kan förbättra det. Och då finns det ju olika, antingen så rådfrågar man sin läkare och det är ju alltid det bästa att se vilka behandlingar som finns medicinskt. För det finns ju faktiskt saker som kan fungera och det beror precis vilken typ av akne man har.
Mm.
Och mejeriprodukterna då? Vad säger du om dem?
Ja, och just med kost och akne, då finns det ju studier som visar att, och där beror det ju också på vilken typ av akne, men det finns studier som visar att just mejeriprodukter och snabba kolhydrater kan påverka akne negativt. Mm. Mm. Och det har man ju vetat väldigt länge. Mm. Men så att det är egentligen de enda typ av vetenskapliga studier som finns när det gäller kost och akne. Mm. Mm. Samtidigt så är det ju många som inte alls tycker att individuellt att de märker någon skillnad om de inte äter mejeriprodukter och sådär. Så där får man nästan testa sig själv. Testa
om, man börjar utesluta mejeriprodukter och om man liksom börjar den ändan, hur lång tid ska man testa för att liksom börja se resultat?
Ja, men jag skulle... En månad behöver man ju alltid testa för att se någon effekt på huden överhuvudtaget. Så minst en månad.
Mm. Och som då icke-mjölkätare kan jag ju garantera att det finns väldigt många bra alternativ idag.
Vad är bäst mot dermatit, undrar Jen.
Mm. Och dermatit, det finns ju många olika sorter av dermatit.
Så är det kontaktallergi? Eller?
Ja, det kan det vara. Ja. Och atopiskt eksem finns ju också. Dermatit är ju egentligen eksem kan man säga.
Mm.
Och atopiskt eksem är ju böjväckseksem. Man ofta har ju böjväck. Perioral dermatit. Mm. Då får du det ofta runt munöppning eller näsöppning.
Mm.
Mjälleksem. Det är ju orsakat av gästsvampar då. Och det är också... seborriskt dermatit, så det är också en dermatit.
Mm.
Så det beror ju helt på vilken dermatit det är. Och här är det väldigt olika behandlingar.
Ah, okay.
Så atopisk dermatit till exempel, det behandlas ju ofta med kortison och väldigt mjukgörande salvor och så.
Mm.
Medan perioral dermatit, som man ofta får i ansiktet och näsa och mun, där ska man absolut inte ha kortison.
Ja, okay.
För det kan förvärra det.
Mm.
Så att
vad ska man ha då? Vad brukar man?
Ja, dels så ska man försöka undvika mycket när det gäller hudvård.
Ja.
För det kan ha triggats igång av olika faktorer inom hudvård och solskyddsfaktorer till exempel.
Mm.
Så att oftast så får man rådet att försöka ha så minimalistisk hudvård som möjligt.
Det är då man får gå på La Roche-Posay-rutinen.
Mm. Ja. Och dina kommande produkter.
Ja, när kommer din hudvård?
Det var också en fråga. Ja,
den kommer i september kommer vi definitivt lansera det.
Okay.
Och sen kommer vi ha lanseringen för lite mer exklusiva grupper. Alltså personer som vill vara med men som där vi vill ha feedback. Där vi vill göra en resa med dem väldigt tätt så att vi verkligen får den feedbacken som vi behöver för utvecklingen av produkterna. Mm. Så att signa gärna upp er på skinonproject.com nyhetsbrevet så kan man vara med på de här fokusgrupperna då som vi har redan nu i vår faktiskt.
Okej, kul.
Gud vad spännande.
Ja, så där får ni jättegärna vara med.
Det vill. Skriver vi också. Vi skriver ner adressen i show notesen också.
Ja, schysst.
Ja.
Vad bra. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, men tack så hemskt mycket.
Väldigt så mysigt.
Ja.
Och var följer man dig på Instagram till exempel?
Ja, Instagram heter jag då Johanna Gillebro.
Ja.
Det är bara att följa där. Och sen har vi en ny Instagram då för Skin on Project som vi kommer börja fylla nu under våren.
Spännande.
Mm. Mm. Och oss följer ni som vanligt på
Maria_Ahlgren
och Anja Sjöström.
Vi ses om 2 veckor.
Ja, hej hej. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.